En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi Edith Hammar, författare och bildkonstnär, och Lina Bonde, poet och doktorand, för ett samtal om homosexuell hemlängtan. Ett samtal om längtan som en körtel som växer ut om och om igen, och om hur vi queera är dömda till evig hemlängtan. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla.
Moi, tervetuloa. Keskuteluun homoseksuaalisesta kuti-ikevestä.
Kiitos, Max.
Varmt välkomna till Bögbibblan podcast. Och vart har vi rest den här gången, Milla Leskinen?
Helsingfors.
Helsingfors.
Bögbibblan, ni har rest till Helsingfors.
Och kunde du klura ut vad jag försökte säga i början?
Ja, det var likt. Det blir nog ett svagt G till dig.
Ett svagt G.
Ett god svart grammatik, sådär uttal.
Ah, jag fick ju hjälp med grammatiken av Google Translate. Mm. Grammatiken var min egen förtjänst.
Mm. Du borde faktiskt kunna säga bögbibblan på finska. Om du har någon värdighet. Homokirjasto.
Homokirjasto. Mm.
Det är liksom homobiblioteket.
Ja, men det var ändå fint. Jag gillar det. Snyggt. Ha, vad förde bögbibblan över Atlanten, över Östersjön den här gången?
Nej, men det var väl som vanligt att jag bara vill åka Finlands båt. Det är mitt största intresse. Mm.
Finlands båt, karaoke, bastu.
Exakt, exakt. Ja,
precis så härligt som det låter. Mm. Och den här gången får vi till Luckan i Helsingfors. Och vad är Luckan för ställe?
Det är ett finlandssvenskt kultur- och informationscenter som bjöd in oss att hålla i ett samtal där. Och då höll vi samtalet med den sexiga titeln Homosexuell hemlängtan. Alltså, jag är så nöjd över den. Att jag liksom bara vill önskar att någon, eller jag, kan skriva en bok med den titeln, för den är så bra. Så jag tar tillfället akt och skryter om att det var jag som kom på det.
Ja, underbart. Och att det äntligen dök upp ett tillfälle när du fick ha det här samtalet också.
Exakt, som jag längtat.
Och det var inte bara du som pratade med dig själv i det här samtalet, utan du hade ju två samtalspartners också. Edith Hammar och Lina Bonde. Hur kommer det sig att de fick göra comeback på det här temat?
Precis. Edith har ju skrivit dens första bok eller seriealbum Homoline är ju en hommage till hemlängtan, eller som ett bad i hemlängtan. Och Lina, som vi också har hört tidigare i den här säsongen, är ju en poet från Österbotten som har bott länge i Berlin och numera är bosatt i Helsingfors. Hon har ju också skildrat längtan på olika sätt i sina diktsamlingar och hur man förhåller sig till både egen och andras längtan. Så jag tänkte att de var perfekta samtalspartners för det här temat.
Underbart. Jag ser så mycket fram emot att få höra det här samtalet.
Jättekul att vara här. Välkomna ni publiken hit till Luckan och kvällens samtal. Homosexuell hemlängtan. Och med mig här på scen har jag Edith Hammar, bildkonstnär och författare, och Lina Bonde, poet och ordförande för Regnbågsallians. Känns som en riktig drömfredag att få sitta här på scen och prata homosexualitet och hemlängta med er. Jag heter Milla Leskinen, jag är psykolog och en av drivkrafterna bakom Bögbibblan, som är en podd, en webbsida och en serie samtal och evenemang om queer litteratur. Och Edith, ditt första verk, Homoline, det är ju verkligen en hommage till hemlängtan, och vi ska höra mer om det alldeles strax. Och Lina, du skildrar ju också flera olika platser och förflyttningar mellan olika städer och platser i tid i båda dina diktsamlingar. Så jag tänker att ni är ett riktigt liksom, dream team att prata om just hemlängtan med. Och det här är också någonting som jag personligen kan relatera till som sverigefinsk boende i Stockholm med liksom, en kronisk hemlängtan till Berlin, där jag bott tidigare. Och jag kom över med Sverigebåten, Finlandsbåten, idag i morse. Och det finns liksom ingen plats på jorden som liksom på något sätt botar min hemlängtan så mycket som att liksom bara guppa runt på det här airconditionade liksom köpcentret på Östersjön. Det finns någon liksom punkt någonstans utanför Åland där man är liksom så, på något sätt har löst sin hemlängtan, i alla fall tillfälligt. Men nu ska vi inte prata om min förvirrade nationella identitet, utan vi ska prata om homosexuell hemlängtan. Och innan vi dyker in i samtalet så skulle jag tänka att det skulle vara fint om vi kunde få höra ett utdrag ur din senaste diktsamling, Lina. Varsågod, om din mamma och mig.
Tack. Vänta. Jag tänkte att jag ska läsa en del som heter Rivjärn. Och den här boken handlar ju då om ett queert par och deras eventuella, alltså den är liksom skriven till barn som aldrig kommer att finnas. Så det handlar liksom om ett föräldraskap och ett förhållande som håller på att, ja, som inte riktigt fortsätter att finnas eller någonsin börjar finnas. Jag säger förlåt. En hel höst går jag omkring längs med lägenhetens väggar. I yllestrumpor över trägolven fastnar i smulor. Min enda vilja att bara vara kvar. Jag känner med fingrarna över våra ytor. Filtar kaffemaskinen, semesterminnen, ett förberedande. Vi mäter temperaturen. Max testar sig för HIV. Tar inga festdroger. Müslipaket och havregryn, lingonsylt från Ikea. Jag vill mera. I badrumsspegeln ser jag min pappas rynkor runt ögonen och i linjer över min panna. Jag lyssnar, känner pulsen. Nattkrämen tränger allt för långt in. Den är så spröd, huden över mitt hjärta. Naglarna faller ner i toaletten. Saxen trimmar mina kanter. Kroppen flyter inte ut. Så här tyglas gränslösheten. Jag ligger ner kakelgolvet mot mina ryggkotor. Alla spiller ingenting. Plastburken och vårt badrum doftar sperma och golvmattan behöver tvättas. Mina fötter når ut i hallen. En halvtimme ska jag ligga på rygg. Alla sitter på badkarskanten och jag hör mig själv säga någonting. Det ska bli så spännande och ändå lögnare. Ett föräldraskap känns inte större än så här. Försök 1. Jag speglar mig, er mamma. Över den kalla rutan i fönstren så skymtar jag henne. Varma fingertoppar kyls ner. Medan jag begraver vissa dagar, en längtan vissa dagar, formas likt smutsbruna droppar nerför fönstren. Tar tag i mina hjärtan, ni hänger inuti mig, vakande. Biter er fast, kväver er mamma. Tack.
Tack, Lina. Jag tänker att det här är ju en diktsamling som handlar om till exempel längtan efter barn, men också en längtan efter frihet och någonting som kanske då inte går att kombinera och någonting som kanske också inte heller går att nå. Hur kommer det sig att du har skrivit en bok om längtan?
Jag tror att alltså, det är på något sätt kanske en bok som handlar om nästan om avsked, även om den på samma gång handlar om längtan, men att det är ju någon typ av en kombination av ett avsked av ett föräldraskap som kanske aldrig då kommer att vara, även om vi inte riktigt vet det här i början av boken, samtidigt som det också är sammanvävt med en längtan efter de där barnen, men kanske ett avståndstagande från det föräldraskap som förstås liksom då skulle vara en realitet om det skulle bli de där barnen. Så det här, varför jag skriver om det här, är då förstås som en queer person så kommer det inte att bara bli barn så där. Det behövs liksom, det behövs någon typ av sperma från något annat håll. Det är ingen som blir gravid i misstag i de förhållanden eller i de sexuella relationer jag hittills har varit engagerad i, mer eller mindre. Så det är liksom ett tema som jag har som på något sätt ändå funderar mycket på, för att det blir ett helt annat beslut, det där föräldraskapet eller det där barnfåandet som då ändå inte bara sker. Att det blir de där barnen och tankarna på de eventuellt tilltänkta barnen blir ganska stora, och det blir ett annat beslut. Så att det var lite det beslutet som jag ville utforska i den här boken. Sen är det förstås så att inte alla heteron får barn bara så där heller. Att det här är ju inte liksom en unik upplevelse för queers. Att det är inte bara så där att vem som helst kan få barn. Så det är just sådana teman som jag ville närma mig.
Och om vi ska röra oss från längtan, jag lämnar det tillfället till att prata om just hemlängtan. Lina, vad är hemlängtan för dig?
För mig som kommer från Österbotten så kanske hemlängtan både en längtan bort, alltså någonting som har följt mig ganska länge som uppvuxen på den österbottniska landsbygden, och kanske en hemlängtan till olika sociala sammanhang där man känner att man passar in bättre, samtidigt som jag också känner att jag passar in i Österbotten. Så att det finns liksom, jag tror på något sätt att för mig är längtan väldigt ambivalent, att det är inte liksom sådär att den kommer någonsin att ta slut, att den går liksom både framåt och sen också tillbaka. Och det är ju någonting som jag då utforska ganska mycket i den här första boken, Tecknar snö, som då handlar om en slags längtan efter, kanske efter sig själv, efter någon typ av queera sammanhang, men också inte bara liksom den där tanken om att de queera sammanhangen finns någon annanstans, att de finns inte bara där ute någonstans liksom i en större stad eller i ett coolare land. De kanske också kan liksom skrivas in då just i mera den där österbottniska bygden.
Ja, vi ska få höra lite mer om att teckna snö alldeles strax. Men det är verkligen intressant någonting som du fångar här, att längtan liksom inte är någon enkelfilig väg. På något sätt en så konstant liksom riktning eller väg bort, utan något som kan vara så motsägelsefullt och riktas åt olika håll. Edith, du har skrivit en hel bok om hemlängtan. Vill du börja med att läsa ett utdrag ur den?
Absolut. Jag hittade inga bra bokmärken här på luckan, så jag tog tepåsar.
Perfekt.
Varje gång jag har haft besök i Helsingfors har jag pekat ut Stockas klocka. Där knullat om av Finland med en man när Helsingfors låg mörklagt under kriget på 40-talet. Hoppas jag också hinna göra det utan att det är krig. Jag tycker om tanken på att 40-talets Helsingfors mörklagt under flygbombningarna var fullt av män som hade hetsigt rövsex med varandra, sög av varandra vid Svenska teatern. Varför var inte det med i filmen om Tom och Finland? Haista paska, vad är poängen med att hata Sverige i Finland? Alla hatar Sverige här, jag är inte speciell. Jag måste hitta på något nytt som gör mig till mig. En gång steg jag av spårvagnen på Busholmen och jag visste verkligen inte åt vilket håll jag skulle gå. Fick panik. Tänk om jag missar färjan till Tallinn. Vi skulle köpa alkohol till ett bröllop. Hjälp. Hej, jag vet inte var jag är. Kan du hjälpa mig? Hej, jag vet inte heller var jag är. Det går inte att erkänna att jag inte är helt säker på hur spårvagnen går längre.
Tack. Och för de som inte känner till Homoline, vill du berätta mer? Vad är det för bok?
Homoline är en seriebok som jag inte tänkte att jag någonsin skulle göra. För att jag trodde inte att jag någonsin skulle göra serieböcker. Men så fick jag en förfrågan om att göra någonting. Och då blev Homoline, kom till lite av sig själv. För att precis när Homoline började skriva så började bli något slags manus. Så var jag mitt i en process av att flytta tillbaka till Helsingfors. Efter att ha bott typ 20 år i Stockholm. Och det var en väldigt känslomässig process. Efter att som 19-åring har flyttat med liksom någon slags tanke om att aldrig komma tillbaka till Finland eller aldrig komma tillbaka till Helsingfors. Och sen märka att det här jag känner är hemlängtan. Att det jag känner är ett behov av att vara vuxen i min hemstad. För att jag då inte hade gjort det ännu. Så Homoline är en slags biografisk, självbiografisk berättelse om vad det är att röra sig mellan Finland och Sverige och att skriva in sig i den traditionen eller den liksom berättelsen som ändå är så bekant för många, att den migrationen och den queera migrationen från Finland till Sverige är ju liksom ett ändå någorlunda känt fenomen. Men det viktiga i Homoline är ju just den queera hemlängtan och någon slags sorg och skam i att ha lämnat en plats som är jätteviktig för en, men där då jag eller huvudpersonen, protagonisten i boken, har kanske blivit definierad av sitt sammanhang och sin tid mot sin egen vilja i många, många fall.
Just det, och hur skulle du säga att du skildrar hemlängtan eller den queera hemlängtan i Homoline? I liksom bild eller uttryck?
Nå, i bild så blir det ju väldigt mycket bara homoerotik och en sorg att kanske själv som tonåring eller ung eller som bara som vuxen inte kanske har fått uppleva den homoerotiken som jag hade önskat och hade behövt få uppleva för att få förverkliga mig själv i min hemstad. Och det är ju det som också gör att det blir en flytt. Och i bild annars så finns det ju en kamp hela tiden i Homoline att inte falla i det nostalgiska träsket och bara liksom romantisera någonting som ändå var väldigt svårt att vara i. Att det är liksom en kamp mellan någon slags ärlighet och någon slags nostalgi, men också en väldigt mycket att vara väldigt arg på Helsingfors. Att vill liksom som att skrika på en förälder att men gud, all den här ouppnådda potentialen, det hade kunnat bli så bra och du fumlar bort det.
Ja, verkligen, det är ju ett berättarjag som liksom längtar tillbaka eller väljer att flytta tillbaka till också en plats som den hatar på något sätt. Och det tycker jag är väldigt en sån komplex och intressant skildring av hemlängtan, som att det verkligen inte är något entydigt som går att lösa på något sätt genom att återvända. Och du skildrar ju hemlängtan som en körtel. Det är en sån otroligt fin bild. Alltså både hur du har tecknat den, men också som tanke. Berätta mer, hur kom det sig?
Jag tycker att hemlängtan är en jättekonkret känsla och något slags nästan fysiskt tillstånd. Och jag är en person med jättemycket separationsångest. Och sen när den där separationsångesten börjar på något sätt annalkas, så kommer det ett sånt här konstigt sorgset sug någonstans från bakom magen. Och så försökte jag nu utgå ifrån någon sån här skolanatomisk bild på människokroppen och de inre organen och tänkte att om det nu skulle finnas en hemlängtans körtel, så då är den ju där någonstans, så behövde jag peka ut den. För att det är ju en ganska abstrakt känsla samtidigt som den kommer ur något jätteverkligt och väldigt konkret.
Mm. Lina, känner du igen dig i det? Är din hemlängtan också en körtel eller ett sus?
Var sitter din körtel?
Mm. Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om jag har hemlängtan. Den är ju jättekroppslig. Det är ju, längtan är ju någonting som på något sätt sätter sig i kroppen. Men att jag har inte skrivit fram en körtel ur den. Men på något sätt så det jag tänker att jag tänker som att längtan är ett tillstånd som på något sätt är väldigt så där konstant. Att det är inte för mig, är det inte liksom sådär. Det är som svårt att komma undan längtan. Att jag tycker att den finns på något sätt ofta där. Och den finns ofta i det jag skriver. Så är som längtan någonting som på något sätt äter sig in där. Så att om det då är som en kört. Eller om det till exempel så som jag jobbar och tänker. När jag tänker poesi så tänker jag ofta att det finns liksom lite olika nyanser till då längtan eller till olika, till exempel det här barn och föräldraskap eller till hemorten. Så att så som jag kanske har skrivit in längtan i båda de här verken, så att det till exempel med hjälp av att liksom så här skriva i spalter. Så jag jobbar ganska mycket med förskjutningar så att du kan liksom läsa en dikt så här liksom, som man vanligtvis läser då. Eller så kan du också läsa den som i spaltform och då förskjuts meningen. Och på det sättet så tänker jag att man kan skriva in någon slags liksom, ambivalent hållning till både platser och på något sätt att den här längtan är inte alltid oproblematisk. Det finns någonting romantiserande i det också. Och det tycker jag att liksom, jag jättegärna vill illustrera i de där förskjutningarna. Att det kan bli liksom att man längtar ihjäl sig. Men sen är det också i den där längtan, åtminstone så som jag ser den, så finns det ett jättestort romantiserande av någonting. Att det,
ja, som kanske inte ens existerar
inte,
längre.
Exakt, att det är liksom inte riktigt, man är inte, eller det kan ju vara sant att du kan längta efter en person, men det är också någonting annat i den där liksom, i den där längtan.
Ja, jag tänker att längtan är ju på något sätt ett minne av ett minne, och nostalgi är ju att romantisera en plats som kanske egentligen aldrig har existerat, men att i den där längtan så skapar man en projektion och en version som är viktig för att kanske bearbeta den där sorgen.
Ja, den kanske börjar liksom så som jag till exempel tänker på Österbotten. Det Österbotten börjar ju finnas när jag inte är där. När jag väl är i Österbotten så är det ju ett helt annat vardagligt Österbotten som inte alls är så jävla nice hela tiden. Men när jag inte har bott där så har jag på något sätt målat upp den här idén om Österbotten, och det är ju det jag längtar till. Sen tycker jag nog om Österbotten också, men det jag längtar till är kanske inte där liksom exakta platsen.
Ja, det där närvarar ju verkligen i Tecknarsnö, som ju handlar om en person som har flyttat från Österbotten till en större stad som man sen liksom förstår eller kan läsa in i Berlin, men som sen liksom återvänder. Och liksom att den här längtan är verkligen någonting som både drar en bort men som också drar en hem, men sen tillbaka hem. Eller, alltså, det blir på något sätt olösligt med det. Vill du berätta mer om det?
Ja, men det är just det där att man kan ju, att det finns ingen lösning till den där längtan, för att i och med den här längtan som den här huvudpersonen känner i Tecknarsnö, så den boken, den skriver ju fram också ett återvändande, att diktjaget åker tillbaka till Österbotten och på något sätt är där och är där med de människorna som bor där eller de liksom stämningarna som finns där. Men de här människorna börjar ju också prata tillbaka till diktjaget och ifrågasätter på något sätt också den version som diktjaget har och som skriver fram. Och de är så där att, va, känner du ingen skam? Vad håller du på med? Hur kan du liksom skriva om oss så där? Att vad är, vi har ju också en agency. Så att det just den här på något sätt att en längtan kan vara ganska personlig, men sen när man blir konfronterad med verkligheten och med verkliga människor så blir det liksom, då är det kanske inte den där längtan, eller det blir så tydligt att då är det inte ett konkret ställe som liksom finns, utan det är där det som finns är ju vanliga personer och vanliga liv som inte alls ser ut alltid så som det som vi minns när vi inte är där längre.
Just det. Och någonting annat som jag tänker närvarar i Tecknarsnö är ju också en typ av åtrå och begär och liksom en hel del queert sex och längtan liksom uttryckt i det. Vill du berätta mer om det?
Ja, alltså jag kan faktiskt läsa den här baksidetexten för att den är så där, förklarar lite det här. Och den går så här. Jag drog mina fingrar ur dig. Det hade tagit längre. Du drar dina andetag ur mig, längs med mina armhålor, trasslar in dig, tankar, lögner, fanns du redan innan mig. Och det här är ju då den här liksom jaget som på något sätt men letar efter ett sätt att vara i någon typ av queerhet, någon typ av alltså kanske letar efter liksom ett sätt att uttrycka sina begär utanför den heterosexuella normen, och det är ju jättemycket det som gör också att det här diktjaget sen lämnar Österbotten, samtidigt som tecknas nu nog också en kärleksdiktsvit till Österbotten. Jag tänker att det där, som sagt, att det där svaret finns kanske inte liksom i Berlin. Det handlar jättemycket om att också skriva in queer åtrå, queer sexualitet, queera kroppar i Österbotten, också i landsbygden. Och på något sätt så tycker jag, jag tyckte som när jag skrev den här, så jag tänkt jättemycket på hur skriver du fram queert sex? Hur skriver du fram queera kroppar i poesi? Vad är det du tar fasta på? Vad är det som finns? Vilka liksom, just det här att jag drar mina fingrar ur dig, den här dikten heter också, till läsaren. Så att det är liksom att, egentligen är det som att diktjaget drar sina fingrar ur läsaren. Och den här tanken om att fanns du redan innan mig? Att på något sätt hur man som queers också men lite skapar sig själva, eller att det finns något slags utrymme utanför den normativa sexualiteten att skapa och uttrycka en åtrå. Och det är nog det som den här diktjaget är intresserad av, men också på något sätt har lite struggles med.
Just det. Och hur menar du med att det fanns innan dig?
Men det är så att det är som en fråga, att fanns du redan innan mig? Att vad är det queera? Att, och vad är det liksom, vad, det är också som det spelar också med den här, eller på något sätt den här tanken om att ja, men hur har queers egentligen, alltså vad är sex, alltså som sådana saker, att skriva in liksom queert sex, att fanns du redan innan mig, fanns det här sexet, vad finns det liksom, vilka kroppar får vilken typ av sex får, vad är queert sex, vad är sex, att det är ju så mycket mer än det liksom heteronormativa sexet, att det, och på något sätt sådana saker som också spelar in i de här dikterna.
Just det. Ja, tack. Edith, hur närvarar queert begär, queert sex i dina böcker?
Det närvarar väl väldigt, det är väl en väldigt stark närvaro i alla fall, av att försöka skapa bilder som jag själv vill se och som jag själv behöver se. För mig är att rita och göra bild ett jätteviktigt verktyg för att ens kunna föreställa mig en bättre plats, eller bara föreställa mig det jag vill. Och att bilder är ju på något sätt en del av sin egen verklighet, men också en del av vår verklighet. Och i Portal var det jätteviktigt för mig att rita en intimitet och teckna en intimitet som kändes som min egen. Och det var jättepinsamt och jag höll på att dö, och det kändes som att titta på Sex and the City med sina föräldrar, och jag höll på att ångra mig hela tiden, men jag är ändå väldigt glad att jag klarade av det och var en vuxen person som ritade en riktig sexscen. Som alla vuxna personer borde göra någon gång. Men i Portal så var det väldigt viktigt att röra liksom vid vissa ämnen som just sex och döden, på ett sätt som kändes väldigt, inte bara respektfullt utan också kanske samtyckligt med en läsare. Och inte tvinga en läsare att ta del av ändå väldigt starka ämnen, och ämnen som jag tänker att alla har en egen personlig relation till och en stark känsla kring, på ett sätt som bara känns påträngande. Och i Portal var det väldigt viktigt också att föreställa mig min egen tid och försöka stanna i den. Men också föreställa mig ett 50-tals Helsingfors och ett 50-tals Finland. För ibland känns det, och väldigt ofta känns det som att 50-talet bara aldrig tar slut i Finland. Utan 50-talet bara fortsätter hela tiden med någon slags konservatism och den liksom könsmaktsordningen och den normativiteten som uppstod då. Så det är ju ingenting som jag längtar tillbaka till eller ens erfar i själv. Men det, den normativiteten som ändå är väldigt påtaglig i Finland, så har ändå skapat väldigt mycket sorg.
Egentligen vill jag bara veta hur det var när du kollade på Sex and the City med dina föräldrar.
Det var pinsamt, det var väldigt pinsamt. Men jag lärde mig väldigt mycket.
Ja. Är det något du rekommenderar publiken? Gå hem och göra.
Gå hem och titta på Sex and the City med era föräldrar.
Ja. Hur närvarar hemlängtan i Portal?
Ja, det är ju mer av min egen personliga hemlängtan också, igen en sån här på många sätt en romantiserad bild av Helsingfors. Portal är skriven när jag inte bor själv i Helsingfors. Och det kanske mest så där romantiska är väl en episod med en skrinskobana. För Helsingfors har många bra fotbollsplaner som på vintern blir väldigt fina isbanor. Förutom när det blir så där semi-plusgrader och man bara hasar omkring på blött grus. Men jag har tillbringat väldigt många timmar själv som queer tonåring med att när det är nedsläckt och de här coola ishockeykillarna är borta så går jag själv och åker skrinskor och känner alla mina känslor och alla mina små homosexuella tonårstankar får så där figurera fritt ute på isplanen. Och så ville jag få in någon sån liten eloge till mitt tonårsjag där. Men sen finns det ju en romantisering av saker som inte existerar i Helsingfors. Men som jag tänker att en dag, why not ha liksom karaoke och bastu samtidigt.
Det är en otrolig idé. Det är sjukt att det inte finns.
Det är sjukt att det inte finns. Jag tycker att det är liksom det är hemskt och det är problematiskt. Ett hatbrott att det inte finns.
Jag tänkte inte ens på det när jag läste att det inte fanns. För att det var så otroligt självklart. Men okay, om vi tänker på Portal då. Vill du berätta lite mer om vad den handlar om för de som kanske inte är bekanta med det verket?
Portal handlar om huvudpersonen Elia som lever på 2020-talet. Någon slags queer person som är helt och hållet bara baserad på mig själv och min egen ångest. Och så handlar det om Eki som lever på 1950-talet. Som jag tänker att om jag hade levt på 50-talet och jag hade varit om jag hade varit ännu snyggare så hade jag kanske varit Eki. Men det är gratis att drömma. Och de möts genom en slags magisk portal. Och i den här portalen så skapar de en queer intimitet, en intim vänskap. Där de hittar liksom styrka i varandra och i sin intimitet för att gå ut och tillbaka i sina egna faktiska samtider och verkligheter. Och där ryms det in massa andra karaktärer som Ekis då goda vän Karle som är en cisbög. Eki är en person som har ett folkbokfört kvinnonamn men tycker att Eki passar mycket bättre och lever då liksom i ett skenäktenskap med sin bästa vän Karle för att de båda sen på varsitt håll ska kunna leva ut sina verkliga sexualiteter. Och då har Eki då en hemlig queer tidning som det liksom uppstår ett litet subkulturellt hemligt gäng kring. Och i den här queer tidningen kan man då till exempel läsa vilka köksredskap funkar bäst när man ska smiska någon eller om man ska kamma håret i någon sån riktigt snygg James Dean frisyr så är det en plastkam eller metallkam eller träkam. Många viktiga frågor. Och Elia som lever på 2020-talet har jättesvårt att stanna kvar i sitt sammanhang och liksom njuta på något sätt av sin egen samtid och gå på bar och titta på filmer och hamnar hela tiden i någon sån här alienerad känsla. Och någonstans så bryts den här liksom depressionen och Elia kan börja connecta igen med sina vänner i verkligheten och faktiskt skapa riktiga rum och organisera sig för att göra Helsingfors alltså att skapa en egen liksom ett eget queert sammanhang.
Och du som har skildrat då Helsingfors två gånger på lite olika sätt och under den första boken så bodde du i Helsingfors och den andra så har du lämnat Helsingfors. Har liksom din hemlängtan eller liksom den hemlängtan som skildras i de här böckerna förändrats i och med att du kanske plågas av mer hemlängtan nu? Jag vet inte.
Det var jobbigare när jag skrev Homoline. Och nu är jag lite mer okej med det. Eller jag väl kanske. Det är ju en massa olika saker man behöver acceptera med sig själv. För att man bara blir äldre och märker att så här ser mitt hår kommer att sticka upp på det här sättet forever, för att jag har två virvlar där, och det är bara så det. Så det är väl samma sak med hemlängtan, att jag är liksom okej med det kanske i teorin, att jag kommer ha den här sortens hemlängtan för alltid, för att jag stack eller flyttade i en tid då det liksom, det blev en effekt av det som alltid kommer att så där hegra på något sätt. Så, men portal är inte så mycket hemlängtan, men det Helsingfors är en väldigt tacksam stad att liksom att ljuga om och säga att titta, det är jätte queert.
Håller du med, Lina?
Att Helsingfors är jätte queert.
Ja. Att det går att ljuga om det.
Ja, det går ju att ja, kanske till viss del, eftersom inte så många som har varit här om man inte är härifrån.
Just det. Och Lina, vad tänker du, vad är det vi längtar efter?
Hur tänker du?
Jag tänker att vi har liksom pratat om längtan efter, längtan som begär eller längtan hem. Finns det någonting annat som du längtar efter eller som du tror att vi längtar efter?
Som en slags queer längtan.
Ja, jag vet inte riktigt om jag har något så här liksom jättebra one-liner-svar på det här och vad vi egentligen längtar efter. Jag tror ju liksom att längtan är ett ganska kroniskt tillstånd i vissa människors sätt att vara i världen. Så jag vet inte liksom som queers då, om speciellt nu om man ändå har till viss del varit i sådana situationer där man har funderat lite på hur bra eller liksom hur bra passar du in, hur bra, vem relaterar du till, har du förebilder, känner du dig trygg, är du otrygg, har du liksom, vilken typ av erfarenheter tar du med dig? Så jag tänker att just sådana saker bidrar ju jättemycket till någon typ av liksom kronisk längtan, eller att det kan bli som en manifestera sig som en längtan som då kan vara just en längtan bort eller en längtan efter något typ av samhälle där du skulle ha vuxit upp kanske med andra erfarenheter, eller du skulle ha liksom kunna finnas på ett lite enklare sätt. Så på det sättet så tänker jag att, jag vet inte riktigt, det här är inte ett svar kanske på vad vi liksom längtar efter, men att jag tänker att den där längtan kan på något sätt bli en helt liksom tydlig, konstant del av en sätt att vara i världen kanske, om man har såna tydliga erfarenheter av att kanske inte känna sig hemma eller inte passa in på olika ställen, av att man då inte eventuellt tillhör kanske då major, eller att man har liksom någonting som gör att man inte kanske hittar hem på alla sätt i den majoriteten som finns runt omkring en. Kanske så, inte vet jag, ja, så längtar vi också efter en queer karaokebastu förstås, men ja.
Om jag får flika in eller sådär rida på ditt svar, så jag tänker att längtan, att det finns någonting väldigt queer-specifikt i längtan, just för att det är någonting i att som queer-person, att man flyttar kanske till en plats och så prövar man någon annanstans, och så gjorde man ett utbyte där och sen råkar man tillbringa tid där och har hela tiden den här fantasin om att tänk om jag ändå bara ska bo i den där stan, och då blir det ju liksom, den queera längtan är ju liksom utspridd, eller liksom som att man ska bara som kasta ut massa stenar så här, och de alla så där landar på lite olika ställen, för att allting för dig kanske inte finns på en plats, och då blir det kan jag uppleva i alla fall med mig själv, att jag har många, många erfarenheter och situationer som har format mig väldigt starkt, men de är väldigt utspridda. Både liksom i Finland och Sverige och Europa, och vissa platser kanske jag aldrig kommer att återvända till. Men det har hänt något signifikant där som gjorde att jag tänkte, åh, jag visste inte att jag tyckte om det här.
Absolut, jag håller helt med om det där.
Men det här som du beskriver, det är ju inte en unikt queer erfarenhet av att ha flyttat till olika städer och kastat ut sina stenar. Så finns det någonting annat som liksom är verkligen gör den queera hemlängtan unik, eller på något sätt som särskiljer från så heteros liksom längtan tillbaka eller längtan till?
Nå, jag tänker att vem vet vad heteron tänker på, inte jag, men det med hemlängtan oavsett läggning, identitet, klass, så är ju kanske mycket det här att längta till en plats som man ändå har valt att lämna. Och att det känns komplicerat, en komplicerad känsla, och att det finns mycket skuld där. Och det queer-specifika i det är ju att längta till en plats som kanske också har gjort en illa. Men den har format en jättemycket, den har format kanske ens liksom första queera upplevelser. Eller det är kanske där man ändå har förstått att det här är liksom inte tillräckligt. Och det i sig är ju en sorg innan man ens far. Att bara att fan att jag måste fara. Att det här är inte tillräckligt. Och det känns orättvist att det inte är tillräckligt.
Just det, och att det finns liksom någon typ av på något sätt en transformation i att liksom komma underfund med sin queerhet som också kanske förfrämligar en från de personer man har vuxit upp med. Så att det kanske inte heller är möjligt att åka tillbaka. Jag vet att du har varit inne på, Lina, när vi har pratat om det här. Men att det liksom att när du förändras och den platsen förändras, så att då blir det på något sätt den här längtan tillbaka, liksom någonting som inte går att lösa. Lina, du svarade redan på min nästa fråga om hemlängtan, om det är något kroniskt. Edith, vad tänker du om det? Är det något som vi är dömda att leva med?
Ja.
Kort svar. Ja. Finns det någonting som kan liksom lindra den här hemlängtan?
Nej.
Kanske det är queer karaoke-bastu som kan lindra den.
Karaoke och analsex. Men det måste vara i Helsingfors.
Just det, karaoke och analsex i Helsingfors.
Heard it here first.
Just det. Jag tänker att med de orden, karaoke och analsex i Helsingfors, så rundar vi av det här samtalet.
Har det redan gått en timme?
Just det.
Nej.
Vi kan fortsätta hålla låda. Men jag tänker att det var bara ett sånt vidunderligt bra avslut på det här samtalet och den här kvällen. Jag vill tacka er, Edith Hammar, Lina Bonde, för att ni var här ikväll. Tack till Luckan för att vi fick vara här. Och stort tack till publiken, ni som kom.
Tusen tack.
Tack. Tack Milla.
Tack Milla. Tack Bögbibblan.
Tack för att vi fick lyssna till det här fina, varma och roliga samtalet om det stora, stora ämnet homosexuell hemlängtan, Milla.
Mm. Så fint var det att få vara en del av det.
Homosexuell hemlängtan ligger ju liksom väldigt tryggt och fint i munnen när man säger det så, rent fonetiskt. Men det kändes fint att få ta del av era tankar också utifrån litteraturen. Vad tar du med dig, Milla, från samtalet?
Ja, men det var liksom fint att få prata med både Lina och Edith om det här. Alltså för att hemlängtan kan ju vara en väldigt ensam upplevelse. Och det kan ju kännas liksom dystert att tänka på det som ett kroniskt tillstånd. Någonting som man som queer på något sätt är dömd att bära utifrån att som vi var inne på i samtalet, att man behövt kanske lämna den platsen som man har vuxit upp på eller det sammanhang och så. Så det är någonting som vi kanske måste leva med och som inte går att bota, men det finns något vemodigt i det, men samtidigt någonting trösterikt att få ha delat det med dem och nu att få skicka vidare det ut till er, ut i eten.
Jag håller helt med dig, och för er som vill ta del mer av Linas poesi så heter hennes första samling Tecknar snö och hennes andra samling Om er mamma och om mig, och båda utgivna på förlaget. Och Ediths böcker heter Homoline och Portal och är också utgivna på förlaget, och Portal vann ju priset som årets serie på Prisma litteraturgala här i vintras. Det glömde vi nämna.
Vad har vi att se fram emot nästa gång?
Jo, nästa gång kommer också ett live-inspelat avsnitt från, men det är från en annan plats, nämligen från litteraturfestivalen Textival i Göteborg, där jag träffade den schweizisk-svenska författaren Hans M. Hirschi för ett samtal på temat blodrötter. Vi ses då!
Det gör vi. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på det sjunde avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Edith Hammar och Lina Bonde. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in på Luckan i Helsingfors i oktober 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.